En podcast från Aftonbladet.
Ja, Erik.
Simon Bank från Arlington, Texas. Och vet du vem som har namnsdag idag?
Nej, jag kan typ tre namnsdagar. Jag måste tänka kring alla dem. Och ingen av dem infaller vare sig den 27 eller 28 juni. Så nej, det vet jag inte. Simon, kanske.
Leo, förstås.
Leo och alla variationer därav, antar jag. Ja, vad fan, det var väl passande.
Ja, det var det väl faktiskt. För
vi som behöver kopplingar för att kunna prata om denna bortglömda, undanskymda lilla loppa till fotbollsspelare.
Ja, alltså det är inte som att det behövs, och det är inte som att Argentina och Jordanien var en match som liksom vibrerade av spänning och laddning och sportsliga utmaningar. Men det var det som bjöds idag, det var det som fanns idag i närområdet. Så att jag passade på att dra dit med fotograf Pontus Orre och stilist, medmänniska och handbollspoddare Johan Flink.
Det gör er alla gott att vara på fotboll, det är min övertygelse. Vill du prata om matchen eller om namnsdagsjubilaren, eller vart vill du?
Jag kan väl göra det när jag ändå är här och åker igenom ett hav av blåvita tröjor och palestinasjalar och bara konstatera att det har ju sin kittling att Lionel Messi kommer in. Han spelar en halvtimme, för det var... Man måste bjuda folk på vad folk vill ha. Man måste bjuda Lionel Messi på det han vill ha. Och det är ju dagens största, eller kvällens största jubel, såklart, när han kommer in. Och sen så får han ett mål. Och jag säger får, för att Jordanien, jättetappert fotbollslag, jättetappert folk. De gör många fina saker, men det här med att ställa upp en mur, det har inte riktigt landat i de jordanska akademierna än, för det är två horribla frisparkar som två av världens främsta fotbollsspelare då prickar in, Gio Lo Celso och Lionel Messi.
Tottenham-legendaren Giovanni Lo Celso ska förtydligas för dem som annars hade trott att jag lät ett sånt omdöme bara passera utan att kräva en motivering. Men sådan behövs ju inte. Jag vet inte fan, är det så mycket murandet? Ja, det är det väl. Det är väl totalt en sammanvägning av målvaktens agerande på båda frisparkarna som inkluderar uppställning av mur och sen då förhållningssätt till den mur han själv har formerat. Och där ässar han ju inte uppgiften direkt, den jordanska keepern. Ställer upp ganska felplacerade och lite ihåliga murar, och sen chansar han ändå utifrån
han
dem.
Han
agerar ju som en målvakt gör på straffspark liksom. Han går för tidigt.
Ja, helt otroligt. Det var väldigt speciellt. Nej, men så det är klart att det var en jättefin kväll, och man fick se Nico Paz, man fick se Lil Paz och Lil Simeone göra komma in och göra startdebuter i fotbolls-VM, och det äger ju sin laddning det också.
Har det gjorts någon total sammanställning på hur många VM-söner det egentligen är som ingår i den här turneringen? För Argentina har ju en handfull, och Norge har ju också det, och därutöver finns det ju lätt uppemot ett dussin till. Alltså det måste ju vara, nu häftar jag verkligen mellan tumme och stortå, men det måste ju vara 20-25 spelare som är med nu som är söner till tidigare VM-spelare.
Ja, top of mind. Du har ju Beerholter, har vi pratat om i podden förut. Den där killen i Norge som med hästsvansen. Erik the Viking, Christian Torstvedt har vi pratat om.
Jag tror det finns fem bara i Norge, eller om det är fyra. Det är ju Sørloth också, Görans grabb, du vet.
Men har de spelat VM allihopa? Ja, det kanske de har.
Ja, ja, för helvete. Ja, de stod ju där på liksom lagbilderna från 90-talet och såg kapabla ut.
Zidane förstås. Vår kompis Patrik Kluivert, som vi tog ett snack med härom sistens.
Ja, just det, stötte vi på i en hotellbar en sen att, ja, nej, men jag begär inte att du ska liksom rabbla namn ur huvudet, men det finns en total sammanställning att göra, och när man väl har gjort den, så finns det väl analyser och reflektioner att komma med, men jag är ju helt säker på att det är fler än någonsin tidigare i alla fall.
Du ska få en historia till från matchen i Arlington. av mer perifert intresse. Men du vet ju, du har ju varit runt och sett dig omkring och du vet att det här med att om man inte får en pressparkering så är det inte det lättaste som finns att hitta parkering. Framförallt så är det rasande dyrt.
Jag har aldrig haft en parkering i hela mitt liv, tror jag. Det är bara en väldigt lätt överdrift, men det är samtidigt också en onödigt inskjuten sats. Men absolut, jag vet att det är körigt att parkera bilar nära arenor.
Så är det. Så vi åkte runt, vi hade inte lyckats få ett pressparkeringspass som gör livet väldigt smidigt, utan vi fick göra som mannen på gatan och leta bland alla dessa parkeringar som kostar väldigt mycket pengar. Dyker vi på ett ställe, va? Free parking nära arenan. Gå in i The Popcorn Store så får ni veta mer. Ja, och det gjorde vi ju. Och då visade det sig att det här med att den var gratis var ju en sanning med modifikation. Men vilken salt modifikation. Parkeringsplats nära arenan kostade $50. Och det är billigt, det är bra. Men den lilla accenten, den lilla fördelen här. De här $50 betalar man i affären, men de vill inte skatta, de vill inte vara med i moms. Så att de har hittat på att pröjsa $50, ta popcorn för $50 och parkera gratis.
Så nu simmar ni i en baklucka full av popcorn.
Det kan du ge dig fan på.
Det är liksom amerikanska drömmen, entreprenörskapet i sin finaste form.
Exakt så. Och med det tror jag att jag är ganska färdig med det här. Men jag blir besviken på dig om du säger att du tillbringar de sista 10 minuterna med att titta på Argentina och Jordanien.
Nej, det gjorde jag ju inte. Eftersom att jag visste att det jag var mest nyfiken på därifrån, det skulle ju du ändå ge mig. Du skulle ju svara på frågan om huruvida La Cuarta Estrella har satt sig på läktarna nu.
Ja, det ska jag berätta, att den har den ju inte fullt ut gjort. Fortfarande inte. Det är fortfarande mer muchachos. Den är svår att slå ut. Jag tror att det faktiskt är så. Det är fortfarande Vamos Argentina. Den här Sabes Tequiero heter den väl.
Nu 26, 2018 och 2022-sången. Jag begär inte att den ska slå ut muchachos, denna uppdaterade dänga från det gamla argentinska punkbandet Attack 77. Men den ska ha sin plats. Det ska bli det här mästerskapets låt. Och jag ser ju att det går bättre och bättre utanför arenorna. Pablito får fäste både på Previas och när de har sina uppsjungningar inne i olika lokaler i Texas. Men tydligen svårt att se på läktarna. Det är fel folk där inne.
Ja, det är väl det just är det som är problemet.
Bekymret. Ja, vad fan, det kommer ge sig. Det kommer ge sig. Nej, jag såg såklart inte Argentina på slutet, även om jag var nära att förfäkta och försmäkta i slutet av Algeriet Österrike, för det var ju en 20 minuter sekvens med ställningen 2-2, då absolut ingenting hände eftersom att inget av lagen gjorde någonting. Och alla visste att det fanns en historisk kontext och att det här kom ekon från 1982 då Västtyskland och Österrike maskade ut Algeriet på just det sättet. Men det som under några, inte självande utan samhällsomstörtande minuter tycktes vara en ultimat ruvade och serverade jävla hämnden blev ju till sist inte riktigt det. För det framstod som, det var ju att Algeriet, algerierna som folk och som nation, de hade gått och väntat i 44 jävla år på att hämnas Gijón. Och de hade vaggat in alla, eller i alla fall österrikarna, i falsk säkerhet. Nej, men det där är ju glömt. Det där tänker vi inte längre på. Nej, nej. Nu är det nya tider och nya realiteter. Nu gör vi det som gemensamt gynnar oss. Och det är klart att vi spelar av den här matchen. Så får ni sluta tvåa i gruppen och vi går ändå vidare. Ingen snack. Det är väl bara att få det gjort. Och så såg det ut fram till 94. Då plötsligt gamle Real Madrid drar iväg på djupet. Få bollar rullar in den. Och då är det ju som att liksom skorpionerna hugger till med sin gifttarm. Då förstår Österrike att det är ju ett jävla attentat de har blivit utsatta för. Och nu smäller det till. Nu briserar bomben som alltså har tickat i 44 år rätt i deras nyllen. Men nej, så kul eller så sorgligt ska det inte bli. Utan Österrike lyckas ju forcera en sista gång in med 3-metersmannen Sasa Kalajdzic, och han kan då pricknicka in det mål som återupprättar status quo. Och det var ju på sitt sätt synd, det kan jag ju tycka, inte minst då för att det blir Iran som drabbas. Detta tappra, stoiska, bakbundna iranska fotbollslandslag som alla kan försöka placera i precis vilken kontext som passar deras åsikter och syften, men som själva bara rakryggade har kämpat vidare framåt med någon form av ädelt syfte för ögonen, bara för att få så ofantligt lite tillbaka. De har sån jävla uppförsbacke att försöka bestiga precis hela tiden, och de tar sig hela vägen upp till krönet, och där står det någon jävel och knuffar tillbaka dem ner igen. Alltså det är inte klokt vad de har haft mycket emot sig, från liksom var offsiden på den här vägghöstvarianten de gjorde på frispark mot Belgien, till den här häl offsiden när de skifflade in ett segermål mot Egypten igår, till då detta, en läggmatch som kanske inte var en läggmatch men som sen var någon typ av överenskommelsematch igen, och vilka blir lidande av överenskommelsen? Iran som på något obegripligt sätt inte tillåts gå vidare. Och sen om det är den stora politiken eller fotbollskonspirationen eller bara tingens jävla ordning och övermäktiga jävlighet som faller om, ja det vet jag inte, men det känns grymt och det känns orätt, och det känns absolut som att jag hade kunnat offra Österrike på Gijon-altaret för att slippa den här utgången av gruppspelet.
Ja, det hade man inte haft några som helst problem med. Alltså, Iran förlorar inte VM. De förlorar inte en match. Och, som du är inne på, alltså, är det regimens lag? Är det folkets lag? Skitsamma i det. Det är en diskussion för en annan dag. För att det är det man kan slå fast och som ju är så, som gör så pass ont för alla som har någon form av empatiskt drag, det är att det är definitivt inte FIFAs lag. Det är definitivt inte det här VMs lag. De har misshandlats. De har bjudits in, men alltså inte bara med armbåge utan liksom med någon sån här Leonardo-armbåge från senaste var VM här. Alltså en fruktansvärd smäll rakt i käften. De får ingen rehab, de får inte komma in. Det är kontroller vid tull och gräns, och de får inte ha med sig en stöttapparat, och det ska rakt ner till Tijuana direkt efter matcherna. Och med allt det, när allt det är sagt och allt det där är gjort, och liksom man vet vilken bakgrund eller som spelarna kommer ifrån, oavsett var de står och vilka syften de vill tjäna, så har de slitit för att komma hit. Och så skickas de hem på det vidrigaste sätt som man överhuvudtaget kan tänka sig. Och jag vet ju inte, men du som tittade, jag fördjupade mig faktiskt lite i kontexten. Utgår vi från att alla som lyssnar är bekanta med 82 och Gijon och sådär.
Kanske var ramen tycker jag att vi har givit även de som inte var det förut.
Ja, vi behöver inte fördjupa oss. Men jag fördjupar mig en sak, för att jag har haft liksom jag såg den matchen när det liksom begav sig. Det var ju mitt första VM. Och ja, jag minns ju hur de promenerade runt, att Robert gör 1-0 och sen så är det promenad. Men några...
Och det är typ 83 minuter, eller? För Robert gör väl mål efter typ 6-7 minuter?
Ja, dryg, alltså typ 11-12, alltså någonstans
okej,
där.
Okej.
Liksom.
Ja.
Men de här glada gökarna på Opta, de gick ju till botten med det här och kollade hur illa var det egentligen. Och det var ju värre än man minns liksom. Alltså i andra halvlek då, när det står 1-0, alltså resultat som tar både Västtyskland och Österrike vidare. Det sköts 2 skott i andra halvlek. Sista 40 skjuts det 0 skott. Det är liksom, det har aldrig, så länge sedan de mätt liksom, så har det aldrig varit i närheten. Och då snackar vi om drygt 1000 matcher av att vara så passivt, så stilla. Det har aldrig spelats en match med så få tillslag i motståndarens straffområde. Den där skammen, och jag vet ju om att de här de har ju bett om ursäkt, de allra flesta, både tyska och österrikare, för att ja, det kanske inte var uppgjort i förhand, men det var ju definitivt uppgjort på planen. Och så verkar det inte ha varit här. Här verkar bara ha varit att alla gudar har konspirerat. Och inte mot Österrike och inte mot Algeriet den här gången, utan mot Iran. Collateral damage.
Som de har för vana att tyvärr behöva bli, iranierna. Det är för jävla tråkigt, för de har ju genomfört ett fantastiskt mästerskap sett i sina förutsättningar. Liksom en majoritet av spelarna i den där truppen kommer ju fortfarande från den inhemska ligan. Och den bombade de sönder för typ 4 månader sedan. Så de har ju inte kunnat spela någon fotboll under uppladdningen till detta VM. Mm. Och därefter, ja men alla liksom hinder och alla käppar som du redan har varit inne och nämnt. Men trots då detta i ansiktet på allt detta, så har de ju dels spelat fantastiskt, vilka jävla insatser de har gjort, vilka krigarmatcher de har genomfört, och därtill fört sig med både värdighet, jag kan inte säga öppenhet, för det är ju bortom dem, de kan inte vara öppna utifrån hur världen ser ut och fungerar, men de har ändå fört sig med värdighet, vänlighet och någon typ av generositet. De har ju inte varit förbittrade över allt, vilket hade varit deras fulla rätt. De har vid enstaka tillfällen framfört sitt missnöje med precis all moralisk rätt på sin sida. Mm. Men därutöver har de mest pratat, intervjuer, beskrivit sin situation och sina syften och lämnar de här långa, men ganska gripande skrivelserna efter sig i olika omklädningsrum. Jag undrar vem det är som har författat dem och liksom dragit de här pompösa parallellerna till de tusenåriga rikena som bara fortsätter leva genom historien. Och
det är samma. Liksom,
ja, nej, jag hoppas, och det där har vi varit inne på tidigare, att jag hoppas verkligen att Saman Ghoddos någon gång kan prata och berätta om allt han har gått igenom sen han började spela för det iranska landslaget, hur det har varit, vad det har satt honom i för situation, vad det har betytt för hans familj och släkt. Och jag har varit nere och besökt hans föräldrar och hans syskon i Oxie i Malmö, och jag har väl någon idé om ungefär var de kommer ifrån in i allt det här, och hade så oerhört gärna velat att han skulle kunna prata om allt han har varit med om. Men tidigare sa jag det, att jag tror att det blir när han avslutar sin fotbollskarriär. Nu tror jag inte det räcker. Nu tror jag att han kommer behöva förbli mer eller mindre tyst, i alla fall så länge den politiska situationen i Iran ser ut ungefär som den gör nu. För så länge det är på det viset så kan han inte prata, ifall han har några släktingar, några familjebekanta, några killar han en gång träffade på en bensinmack kvar nere i Iran. Då går det liksom inte. Och det är så vansinnigt sorgligt med så mycket. Men i det lilla och det stora just den här VM-kvällen känns det bara fel och orättmätigt att Iran ska behöva lämna turneringen på det här sättet.
Ja, jag håller med. Och din analys är säkert helt korrekt vad gäller Ghoddos, att han lär prata, vilket är en olycklig bieffekt i så fall, eller följdeffekt av att Iran den dag och den om bemärks kommer att vara fritt. Och då kommer många människor kunna prata, inte bara fotbollsspelare. Men där är vi. Och det där laget, det är klart att inte det är homogent. Det är klart att inte alla är där av exakt samma skäl och har exakt samma... Vissa har säkert inte någon politisk vilja överhuvudtaget. Många vill bara spela fotboll för Iran, såklart. Och nu får de inte göra det längre. Och det är för jävligt.
Ja, det är det.
Och jag vill säga en sak till med det där. Att om vi nu underkänner FIFA, som alla gör. Alltså, Gianni Infantino står där i omklädningsrummet och ska låtsas som att han bryr sig. De har utfärdat löftena. Och sen svek de löftena, och så ska han stå där och berätta hur starkt han känner för det iranska folket och den iranska fotbollen. Det är en sak. Ja, man gör sig liksom inga förhoppningar där riktigt. Men det jag kan tycka är ju att övriga fotbollsvärlden, kan inte de ta ställning tydligare där också att visa sin sympati med. Ska vi ha ett VM som är lika och rättvist för alla? Ska inte det vara lika och rättvist för Iran också då? Det är så oerhört upprörande faktiskt. Och nu ska de hem.
Nu ska de hem. Och verkligen hem till vad? Vad ska hända framöver med deras fotboll, med deras karriär, deras liv, ja, med allt. Vi har inga svar, det har de nog inte själva heller. Det är mycket som är jobbigt med att de ska sätta sig på ett flygplan österut i natt eller imorgon eller när det nu blir. Men, vill du snacka mer fotboll? Eller vill du snacka baseball?
Ja, just jäklar. Nej, jag vill bara snacka baseball. Fenway Park och grejer.
Vi kan börja med att prata lite baseball innan jag ändå tänker att vi ska prata lite mer fotboll. Men det här har ju ändå blivit ett forum för att summera och ventilera sina VM-dygn. Och för mig blev det ju visserligen mer fotboll än fan på flera veckor. I och med att jag hade lite tid över idag. Men det blev ju dessutom baseball. Det blev klassikermötet mellan Boston Red Sox och New York Yankees på oerhört traditionstyngda Fenway Park. Och det var väl vad det var, om man uttrycker sig så. Det ska ju först som sist sägas att jag har ju ett intresse för och en respekt för egentligen alla jävla typer av kultur. Och ju mer relevant kultur det är, alltså ju mindre smal liksom samtidsskulptör det är, desto mer intresserad blir jag ofta. Och vad fan kultur, det är väl kultur, det är väl när folk faktiskt går ut hemifrån och gör saker tillsammans med andra, hittar mening i de sakerna och sen upprätthåller dem över tid. Det är väl det som är kultur, och därför är givetvis idrott, fotboll, baseball oerhört viktig, signifikant samtidskultur. Och den samtiden kan ju dras ganska långt bakåt i tiden, för man märker ju att baseball är ju lite av en idrottslig lyrik. Det är klart att inte alla går med på det hela vägen fram till slutpunkt, och det är inte så långt jag vill dra det heller, men hela liksom den övergripande analysen av den amerikanska idrottens tendenser och rörelser är ju samstämmig. Amerikansk NFL och liksom NBA, de lever och har hälsan. I synnerhet NFL är ju ett monster som är ganska svårt att få grepp om. Men ishockeyn existerar ju knappt. Inte ens i de här Original Six-städerna. Och baseballen är på tillbakamarsch. Det är liksom en för etniskt homogen publik som tittar. Det är för många som är gamla. Det är för många som bara liksom tänker tillbaka nostalgiskt på att man ska back to the old ball game och hela den där prylen. Och det är ju å ena sidan ett problem, på ett annat sätt en tillgång. För Fenway Park var verkligen just den här typen av historiebärande idrottsarena som jag nästan känner en vördnad inför. Den känns i mångt och mycket som de här gamla brittiska arenorna från förra sekelskiftet. Det är tegel och trånga gångar och lågt i tak och trästolar med taskigt benutrymme och den där känslan av att man här talar läktarna med ekorna från förr. Här sprang Babe Ruth en gång omkring och då blir man ju liksom, det räcker ju väldigt långt för en. Det räcker ju inte hela vägen eftersom att man inte begriper ett jävla dyft av det som pågår där ute. Men det räcker ju för att man ska fascineras och imponeras. Och det förstår jag ju också nu, att mycket av grejen med Fenway Park, det är ju att den är så gammal att den byggdes innan allt strömlinjeformades och standardiserades. Och det får då följden att, eftersom att det är helt omöjligt att liksom riva och bygga nytt, så finns det ju kvar en sån här massa asymmetriska egenheter på den där arenan som påverkar själva spelet, men som ändå ingen kan eller vågar göra någonting åt. Och jag ska inte börja försöka låtsas ha några analyser av The Green Monster. Vet du vad The Green Monster är?
Ingen aning.
Är en svinstor jävla vägg på det man skulle beskriva som bortre långsidan där jag kommer ifrån, men det som är väl, vad fan säger man, left field eller något på baseballspråk.
Ge dig inte in för mycket det här, känner jag.
Nej, jag försöker avveckla så snabbt som möjligt. Ja, men där är den stor jävla vägg, och när bollen slår i den så kommer den tillbaka med rikoschetter som tydligen är helt oförutsägbara, och det måste man kunna navigera och förhålla sig till. Och så har de någon jäkla pole, the peskis pole, som på något sätt avgränsar planen. Och den avgränsar den också på ett asymmetriskt sätt, så att det är liksom inte helt jämnt det här fältet där man faktiskt har mandat att slå iväg bollen. Och liksom de grejerna, att här finns det, ja, men det är som att en gammal fotbollsarena, som att Örjans vall eller Villa Park skulle ha liksom lite längre till hörnflaggan på ena sidan av plan jämfört med andra sidan av plan.
Villa Park är väl den bästa tegelarenan, i kvarvarande tegelarenan i England, eller?
Ja, det finns ju knappt några andra kvar. Elland Road är inte riktigt en tegelarena på det sättet, och Ibrox ligger ju uppe i Skottland. Så ja, Villa Park är en av de sista mohikanerna, kanske till och med den främsta. Så det var ändå kul att bara liksom, ja, men ta in den kulturella tyngden av själva skådespelsplatsen. Sen match, en upplevelse, det, ja, vad fan. Ja, jag begriper ju ingenting, men det jag ändå förstår, det är ju den här lite egendomliga grejen som man själv har svårt att förlika sig med, att trots då att det är det största rivalmötet, ja, det är ju absolut ingen intensitet i upplevelsen. Det är ju ingen adrenalin i luften. Det är inte en enda person runt omkring mig som är nervös för ett enda skede under hela den här matchen. Utan den pågår, och sen vinner Red Sox, tjoho tjoho. Det var väl ungefär just så mycket som det jublas över en hörna på Villa Park. Kanske lite mindre om jag ska vara helt ärlig. Och sen så var det bra med det. Low scoring game, 4-1 till Red Sox. Och det var ju inte, det har väl också att göra med att det är så gammalt. Det är inte det att man sitter med en högteknologiska app och beställer grejer direkt i sitt säte, men det är ju frenetiskt serverande av folk som går runt med olika grejer som de erbjuder, och ölen är ju liksom 0,75 centiliter stora, och det är ju förrädiskt, för man bara sitter där och viftar in fler, och så har man druckit tre 0,75 och inser fan, det är ju som fem vanliga öl. Och då inser jag, nej, men då är det kanske bra att det är åttonde inningen snart, så att man inte, ja, det är bra att det inte blir fler än nio innings. Det är väl någon form av summering av det hela.
När de kör den här take me to the ball game, det är väl någon sjätte, åttonde, nionde inningen, alltså, någonting, så.
De kör ju Sweet Caroline i åttonde inningen, och där finns det såklart någonting nu när England var här och spelade, att de skulle ta tillbaka Sweet Caroline till det Boston som den en gång kom ifrån. Men dels var de ute i Foxborough, dels var de värdelösa och gjorde noll mål, så då blev det inte så mycket Sweet Caroline. Att sen den här take me back to the old ball game, den körde de. Sen fattade inte jag om de alltid kör den på precis samma ställe, men den möter ju större liksom respektfullheten nationalsången mest intill. Det är ju tydligt att det är den sanna nationalsången på Fenway Park. Och absolut, sen är det ju nationalsången med all den här liksom amerikanska tyngden bakom, och man ska liksom raise the hats för inte the veterans, men för the heroes, the active servicemen. Det skulle också göras på något givet ställe och så. Så, ja, men det är mycket med mycket, men sann amerikansk idrottskultur, jag känner stor respekt för den, även om jag har svårt att fatta riktigt varför man går dit år efter år, vecka efter vecka, inning efter inning, när det inte tycks vara så där jätteviktigt ifall man vinner eller förlorar, i alla fall inte när det inte är Game 7 i någon form av slutspel.
Men det är ju, alltså jag har alltid haft för mig sådär att man ska liksom tänka sig in i tanken att ja, man flyttar till USA en dag, för det, ja, det är väl en dröm man har haft ett tag liksom, att det, där ska man bo.
Är det?
Och, ja, jo, men alltså någon gång i livet, alltså, jag ska inte säga att jag har det längre direkt, men man har alltid en så här, en del av en som såklart är kraft av amerikansk kultur och filmer och allt det där. Såklart skulle jag bo i USA, det är ingen konstighet där.
En del av en vill alltid bo överallt, men absolut.
Ja, absolut, jag tror du fattar vad jag menar. Och då sa jag, okej, men då måste jag också välja en sport liksom. Är jag en basketkille, alltså amerikansk fotboll, men det är jag väl inte liksom. Så jag har ju alltid levt i den där att baseball skulle nog vara min sport, för att jag gillar Woody Allen och grejer. Men jag har ju gjort som du då, också varit på studiebesök och varit på Yankee Stadium och sett en match liksom, och nej, det var ju faktiskt för tråkigt liksom.
Jag var en gång och såg Toronto Blue Jays. Det var fan i mig ännu tråkigare. Idag hade jag jävligt bra plats också. Jag satt precis liksom i linje med slagplattan. Så jag kunde ju liksom ändå, jag kunde ju se vad som hände och förstå vad som hände. Men som sagt, det är ju låg energi.
Ja, det är ju det. Jag vill runda av med en baseballhistoria. Får man göra det?
Allt är
som
fritt.
Du säkert är bekant med. En anekdot som jag tycker är så bara så bra. Joe DiMaggio, Yankees, det är väl fortfarande så att ingen får bära hans nummer, säkert. Som ju var tillsammans med Marilyn Monroe, det här är du bekant med.
Ja, så långt.
Och när hon dog och begravdes, 64 kanske, ingen aning när. Ja, men ja, före JFK var det, så att 61-62 någonting då. Hon begravs där och George DiMaggio beställer då blommor till graven. Det ska finnas färska röda rosor på Marilyns grav. Det ska bytas ut så att det hela tiden finns färska blommor där. Och floristen frågar, ja men det går ju att fixa liksom såklart, men hur länge då? Forever, säger George DiMaggio. Det är väl fint?
Gäller det fortfarande?
Jag tror att George DiMaggio hamnar lite ekonomiska bekymmer att någon gång på vägen. Så, ungefär som man själv liksom avslutar sitt Netflix-abonnemang lite då när det är trångt, när det är trångt i kassan, så fick han nog skära ner det där.
I synd, för i teorin skulle det ju annars kunna finnas en välskött DiMaggio-ekonomi som vuxit till någon form av liksom merchandise-imperium som innebar att det numera fanns ett DiMaggio-estate som hela tiden bara pumpade vidare med ekonomiska intäkter och där ibland också såg till att liksom hålla i gravplatsbetalningarna. Så det är ju ett alternativt scenario, men ja, trist att det inte har blivit så.
Eller hur? Ja, men det var baseballkvarten där. Where have you gone, Joe DiMaggio? Har vi någon fotboll att prata om?
Jo, det har vi ju. Alltså jag traskade sen hem från Fenway Park. Och det ska jag ju bara flika in här. Eftersom att jag ändå är ute och rör mig. Att Boston är jävligt fint en sån här dag. Det är en ganska välmående stad. Det märker man ju. Och det går att promenera hela vägen från Fenway Park till downtown, nära järnvägsstationen där jag bor nu, och egentligen aldrig lämna parkmiljön, utan vill du så rör du dig bara genom ringlande, prunkande grönska hela vägen, och det ville jag i eftermiddags. Men jag tajmade det ju så att jag kom hem till VM-fotbollen, och jag har inte sett så här mycket VM under hela turneringen hittills, för det är den där gamla maximen vi återvände till, att när man faktiskt är ute och jobbar och går på VM-matcher, då hinner man inte titta på VM. Men har man en halv dag över i Boston, då kan man se tre back-to-backs utan att någon stör en. Och det har jag gjort, så jag har egentligen sett allt som har spelats idag. Men ja, det mest notabla det är väl nu att gruppspelet är över. Och vi hade kunnat välja olika summeringsstigar att vandra ner för. Det kanske vi ska återkomma till när vi får lite mer tid. Men på det allra mest övergripande planet så är det mest iögonfallande att 7 av 9 asiatiska lag har åkt ur. Medan 9 av 10 afrikanska lag är kvar. Reaktion? Reflektion?
Nej, men det hänger väl ihop med allt det där som vi har pratat om förut, med en kontinuerligt förbättrad infrastruktur och logistik i den afrikanska fotbollen. Inte så att den är på någon form av europeisk nivå eller sådär, men att saker har hänt. Och sen såklart att många av de här lagen har spelare som är ute och rör sig i ganska hyfsade europeiska klubbar också.
Och jag som har följt allt kan ju konstatera att det är ju verkligen så som man tror att det ska vara, så som det alltid har varit och så som det måste förbli. Alltså när jag kan välja, strunta ju i Messi och Argentina just ikväll, för det betyder ingenting. Det är inte med mycket fokus jag tittar på Englands match, för den betyder ju ingenting. Sen kommer alltid de största rubrikerna ändå vara kring Messi, Kane och Bellingham efter den här speldagen. Men det var ju adrenalinet från de sista minuterna av Österrike, Algeriet och spänningen under den sista halvtimmen mellan Uzbekistan och de demokratiska kongoleserna som jag verkligen tar med mig. Och jag kände starkt för de demokratiska kongoleserna.
Han gör ju det.
Jävla grejen då, alltså fan, Zaire 1974, första representationen någonsin i ett VM från Sub-Sahara Afrika, alltså det svarta Afrika, och de blev förlöjligade för att någon skyfflade bort en frispark innan den var slagen utan att världen tog hänsyn till att det var ett desperat försök att på något sätt fördröja och förhala och krympa förlustsiffrorna, för det fanns konkret tortyrrisk vid hemkomst. Det hade dåvarande despoter gjort jävligt tydligt för spelarna från Zaire. Så då blev det ju på alla sätt en ganska vedervärdig upplevelse. Men nu då, 54 år senare, ett land med ett annat namn tillbaka i en annan roll, den här gången inte som utskrattade och förlöjligade och utsatta, utan som segrare och som slutspelslag. Och finns många att imponeras av där, finns många hjältar i laget, men det är klart att den största av dem är målmaskinen Joan Wissa. Han sluta skratta för att jag missat ett W. Det är fan inte på sin plats.
Nej, jag skrattar åt det där inneboende skämt om målmaskinerna. Han heter ju inte så på St. James's, så att säga.
Nej, men det må vara. Det var inte ett skämt. Det var fan i mig allvarligt menat. Men det var dåligt uttalat. Jag kan skjuta in också, apropå snillarna på Opta och så vidare. Jag förutsätter att det är de som har tagit fram det. Men Wissa gjorde ju då både DR Kongos första VM-mål och DR Kongos andra VM-mål. Det är inte så vanligt att en och samma spelare lyckas med det. Det hände någon enstaka gång och det var väl Preben Elkjær som kanske gjorde det för Danmark. Och en gång i tiden var det en spelare som gjorde det för Sverige. Vem kan det ha varit?
Oh, herregud i himlen. 1934 typ alltså.
Jajamensan. Jajamensan.
Jag är svag där.
Fan, det är ju ändå dina trakter. Sven Jonasson. Målmaskinen Sven Jonasson.
Från Älvsborg. Ja.
Där är det väl ingen som har några synpunkter. Vare sig på Ryavallen eller St. James's Park, om jag beskriver honom som en målmaskin.
Ja, men alltså snabbkollat här. Han gjorde alltså ett mål på 19 matcher i Newcastle. Han kommer till VM och kan inte sluta. Tre mål, tre matcher. Räkna snittet på det ofta.
Låt hjärtat vara med, va? Pumpen måste vara med och allt det där. Och Wissa hade ju aldrig haft någon realistisk möjlighet att spela landslagsfotboll för Frankrike. Men har oaktat den bristen på alternativ ändå gjort det till en stor sak att spela för DR Kongo. Det är svårt att inte imponeras av hans bidrag, och det blir ju extra svårt med tanke på hans bakgrund som ändå ska få sina 6 minuter här. För jag vet inte hur välberättat och hur välkänt det är i Sverige. Jag förutsätter att du känner till det, för du missar inte fransk press och rapporteringen där i.
Nej, korrekt.
Ja, men det är ju 5 år sedan, nästan på dagen, som Joan Wissa blir väckt mer eller mindre mitt i natten av att det är intrång i hans hem. Och det är ju i sig inga vidare nyheter, men det här är en inte några vanliga inbrottstjuvar, utan det här är ju en kvinna med avsikt och ambition att röva bort Johan Wissas lilla dotter. Och när Wissa försöker förhindra detta, ja, då blir han ju attackerad med syra. Alltså han får syra slängd i sitt ansikte på sin kropp. Och trots detta lyckas han kämpa bort den här kvinnan som har brutit sig in. Men det här kan ju sluta precis hur illa som helst. Det är raka vägen in till sjukhus, det är omedelbar operation, det är sedan flera dagar av ovisshet och blindhet. Och det är naturligtvis en fullständigt ogreppbar och traumatiserande situation oavsett vem du är. Men Johan Wissa var ju då, utöver att vara småbarnsförälder, även en fotbollsspelare som efter att ha grindat i skymundan i väldigt många år nu ändå hade gjort en så effektiv säsong för Lorient att han skulle få sin drömflytt. Brentford, det ihärdigt scoutande Brentford, hade bestämt sig för att köpa Wissa till Premier League den här sommaren. Men hur godhjärtad man än är som klubb, så är det ju ganska svårt att lägga några 100 miljoner på en blind anfallare. Och i några dygn så var Johan Wissa en blind anfallare. Men dessbättre så fick han ju då vård och blev opererad tillräckligt snabbt för att synen skulle gå att rädda. Karriären skulle gå att rädda. Men övergången till Brentford blev fördröjd. Han missade hela försäsongen. När han väl kommer, då har Thomas Frank redan satt andra planer. Och helt bra blev inte synen på sådär ett halvår, utan han fick gradvis tillbaka, ja men, det periferseende som man naturligtvis behöver som djupledslöpande anfallare. Och än idag, alltså, du ser ju med blotta ögat att han har ju frätskador i ansiktet och på kroppen. Han har ändå inte tagit bort dem med någon form av plastikkirurgi, jag vet inte om det är möjligt. Han kommer behöva använda ögondroppar resten av livet. Och han själv har egentligen aldrig pratat om det här. Det är i förhören och rättsprotokollen från processen mot den här kvinnan som både hans egen och hans partners berättelser har kommit fram. Och där har ju partnern då berättat att de båda fortfarande liksom har någon typ av en akutlinje till berörd psykolog som de använder med lite för hög regelbundenhet, för det här var verkligen ett trauma i ordets mest fasansfulla bemärkelse. Och det blir extra liksom svårgreppbart eftersom att det är så oerhört ovanligt. Numera hör du ganska ofta om fotbollsspelare som råkar ut för inbrott. Och det är ju nog jobbigt. Det kan göra att hela familjen blir rädd och osäker, att du inte längre trivs i staden dit du har flyttat och inte känner dig hemma i ditt eget hus. Men det här att det är en kvinna som tar sig in i ditt hem med avsikt att stjäla ditt barn. Och det var inte så att det var någon vagt formulerad plan som hon kanske bara kom på i efterhand som någon sorts märklig förklaring till vad hon egentligen var ute efter. Utan det här var ju oerhört, jag ska inte säga väl genomtänkt, det blir fel ordval, men hon var synnerligen högmotiverad. Det har ju också framkommit i rättsprocessen att dagen efter, då körde hon ju igen. Och då lyckades hon, för då gav hon sig inte på en professionell fotbollsspelare med atletfysik. Utan då gav hon sig på en stackars fransk-gambiansk kvinna som då inte lyckades försvara sin 6 veckor gamla dotter. Utan den här galningen till kvinna hiva syra i ansiktet på den här fransk-gambianskan, snappar åt sig hennes lilla dotter och drar därifrån. Och som tur var så var ju fransk polis tillräckligt snabba på fötterna för att både gripa henne, rädda det lilla barnet och sen skipa rättvisa. Så den här kvinnan som har hänvisat till att ja, hon har hört röster i sitt huvud sedan hon var barn, hon är ju nu dömd till 18 års fängelse. Och det understryker ju om inte annat, ja men, brottets allvar. Det är ett extremt grovt och hemskt brott som Johan Wissa utsattes för. Och det gör ofrånkomligen att i alla fall jag känner lite extra glädje när han nu rusar runt på en amerikansk inneplan och gör den där kongolesiska piskgesten som de har adopterat som landslagets kollektiva firande och mår förhoppningsvis rätt jävla bra just ikväll.
Ja, och jag vet att just brottet är en sak och sådär, men sen du pratar om den här psykologiska, alltså PTSD-grejer och sådär. Alltså jag vet, jag följde med lite. Den här rättsprocessen var ju, den var ju evighetslång också. Det var ju flera år liksom. Alltså hon fälldes väl inte förrän, ja det kan inte, alltså det är inte 2 år sedan.
I fjol någon gång.
Ja, till och med det liksom. Och att det liksom behöver gå och slita med det där. Ja, man kan bara inbilla sig hur det är och hur man går vidare efter det. Men ja. Han får i alla fall ett VM och danser. Ja, det är väl en ja. Så gott som något. Nu ska vi se vad Simon gör här.
Ja, vad gör Simon nu och var är Simon och varför?
Ja, nu är Simon i hotellobby. Låter det för mycket och för jäkligt? Jag provar att dra mig undan i ett hörn här.
Vi har inte så länge kvar, tänker jag. Men jag vet inte om du har mer att komma med innan jag har en sista kula i VM-revolven för kvällen.
Nej, jag kan bara med viss glädje konstatera att de två målkungarna i det demokratiska Kongo i kväll, det var en eller andra Fiston Majela som jag inte har superkoll på, men jag har i alla fall noterat med viss glädje.
Han har spelat i Tanzania, bara det gör en glad.
Eller hur? Och har bara spelat i Afrika, det gör han också glad. Han spelar i Kairo numera, i Pyramids heter han väl?
Det är en jävla röva klubb, ska jag säga dig.
ja. Det går bra för honom i alla fall.
Amolayouni spelade där. Amolayouni spelade där en gång i tiden. Jag hade kunnat lägga lätt 35 minuter på Amolayounis skildringar av Pyramid som klubb. Men det ska vi inte. Fortsätt.
Jo, apropå klubbar och historik och sådär. Vet du vad han spelade när han var 24 år? Alltså ganska nyss och väldigt sent i karriären.
Nej, jag har naturligtvis ingen aning, men jag måste ju försöka fundera. Är det någon av de afrikanska klubbarna med ett väldigt lustigt namn, kanske?
Nej, det är, jag har inte ens namnet på i huvudet just nu. Men han spelar alltså Demokratiska Kongos andra division och hade aldrig spelat högre än så. Mm. 24 år gammal.
Mm.
Så vägarna till VM-succé går på olika. De kan vara långa. Och slingriga.
Och det är jävla förtröstansfullt att de fortfarande inte är igenbommade. Att det inte bara är vägsparrar utanför Premier League-klubbarnas akademier. Utan att det faktiskt finns andra vägar. Det var exakt samma sak häromdagen när Ghana nollade England. För deras keeper var ju till åren komman, jag tror han var 32-33. Men han hade bara blivit landslagsaktuell de senaste åren. Och det var då till följd av att han aldrig hade spelat utanför Afrika, aldrig hade spelat utanför Ghana, fram till dess mest hållit till i den ghananska andra divisionen. Och det är ju lite märkligt med västafrikansk ligafotboll att bortanför Elfenbenskusten finns det ju typ inga ligor med någon kontinuitet och slagkraft. Så den ghananska högsta ligan är ju lågt rankad, den är väl mellan så här 14 och 18 eller något i en afrikansk kontext. Den ghananska andra ligan. Ja, det var nog ganska långt till att rädda skott från Harry Kane i Foxborough när han stod där för ett par, ja men för en VM-cykel sen den ghananska keepern.
Så är det. Är det där vi rundar av eller?
Nej, inte riktigt ändå. För jag såg ju även Portugal mot Colombia. och tänkte att det kanske kan bli kul. Och det blev väl inte så där jätteroligt. Men Colombia var ju mycket, mycket bättre. Colombia borde ha vunnit. Och vem drog i de spelmässiga trådarna, va?
Berätta för mig.
Det gjorde James Rodriguez, spelaren som du i en tidigare podd nedvärderade lite raljant och lättvindigt. Men som trots begränsad aktionsradie gör en jäkla nytta som temposättare, motor och kreatör. Men jag ska inte analysera hans insats så det jättemycket, utan jag ska bara kontrastera hans karriär mot de ghananer och demokratiska kongoleser vi just har pratat om. Spelare som blivit kvar på sin egen kontinent genom hela sina respektive karriärer. För alltså James Rodriguez, du kan tycka det ena och du kan tycka det andra. Du kan tycka att han har lyckats väldigt bra eller att han inte har maxat sin potential. Men fy fan, vilken cool klubbkarriär han har. Jag inser ju att du har grunderna i den. Men om jag tillåter mig att snabbt spola igenom de val han gjort och de sammanhang han hamnat i, så tar jag med mig att han såklart inledde i den colombianska proffsfotbollen.
Mm.
Sen går han till Argentina. Sen då till Portugal. Och så kommer den här uppgången med Frankrike, Spanien, Tyskland, England. Fyra topp fem ligor i kort följd. Vad sa du att?
Monaco i Frankrike, sen var han i Bayern en sväng. England, var han det?
Ja. Ja, för fan. Han var ju i Real Madrid, sen FC Bayern och sen Everton med Ancelotti.
Everton och vände, just det. Och sen var det iväg.
Ja, sen blir det ju en liten... Den minst romantiska av flyttarna går ju till en klubb i Katar. Men sen han tillbaka, spelar i Grekland för Olympiakos. Går till Brasilien och spelar för Sao Paulo. Återvänder i vissa ögon kanske till Spanien, men jag väljer ju att se det som att han återvänder till den oberoende republiken Vallecas och spelar för Rayo. Och sen till León i Mexiko innan han nu har gjort en kortare vända i Minnesota i USA. Och det är dels, ja, men bara nya länder hela tiden, vilket innebär att det blir många länder. Det är ju 12 olika länder som han har spelat proffsfotboll i, om man inkluderar den oberoende republiken Vallecas. Och det tror jag, jag försökte kolla men det orkar jag inte dra hela vägen, men jag tror ju att det är klart flest i detta VM vad gäller olika proffsligor, olika proffsnationer. Men dessutom är det ju, ja, men en ovanlig kombination av den allra högsta nivån och sen så här liksom coola, kultiga destinationer. Du har ju de här superstjärnor, liksom Zlatan-figurerna som har spelat i Milan, Inter, Juventus, PSG, Man United, Barcelona. Jo, absolut. Det är fler klubbar, men det är färre ligor. Och det är också rätt mycket samma karaktär på de där klubbarna. Sen har ju de här vagabonderna, de här Lutz Pfannenstiel-figurerna, Kwame Karikari, som har spelat i 14, 15, 16 olika ligor. Men då är det ju jättemycket kazakiska andra divisionen och sådär. Men den här kombinationen som James Rodriguez sitter på, jag vet inte fan om du hittar en coolare klubbkarriär. För han har gjort allt. Han har vunnit Champions League med Real Madrid och han har spelat för FC Bayern på alla de här tyska folkfestarenorna. Men därtill fan, han har spelat på Bombonera, Monumental, Azteca, Maracana. Han har vunnit Champions League som sagt, men han har även lirat Libertadores. Och ja, han har varit i 4 av 5 europeiska storligor, men han har också då hunnit med, ja, men Porto för den delen, Olympiakos, hur coolt inte det är, spela det grekiska derbyn, spela Merseyside derbyn. Ja, men det är hela spännvidden, både vad gäller lodrätt och vågrätt, både longitud och latitud, som menar att James Rodriguez karriärsmässiga rutmönster, ta med fan, kanske är det bästa jag sett.
Ja, den är snygg och landade före VM då i värvade av en svensk till Minnesota. Och där finns ju en lite rolig story. Jag fick berättat för mig igår av en mig närstående kollega med insyn i transferbranschen.
De har ju... fan, det kan vara.
Khalid El Ahmad som ex-Djurgården och Barnsley och grejer, som är sportchef i Minnesota United. får ju erbjudandet om att plocka in James Rodriguez för att James vill ha speltid, han vill komma med till VM. Så han ställer inga krav alls. Alltså ekonomin är liksom, ja, det kostar inga pengar att ha honom i laget helt enkelt. Superchans, enda motprestationen att få honom billigt är att James ska spela. Ja, toppen deal. Fast tränaren tänker ju, men James ska inte spela. Så han får ju knappt, han får ju knappt någon speltid i Minnesota. Men tar sig då ut och på gamla meriter. Och nu, ja, om du har rätt så dansar han tydligen vidare då. Var han bra idag alltså?
Jätteduktig, jätteduktig. Och såg inte, alltså, han är inte explosiv längre och har inte världens liksom högsta intensitet över de 75 minuter han spelade eller vad det nu var. Men han lufsar inte omkring och ser tjock ut, utan han är med där i händer. Och sen har han ju en blick och en fot som är bättre än, jag vill på att säga, någon annan på plan. Men visst, han spelar mot Bruno Fernandes och några av de killarna också. Men ja, det är ändå James Rodriguez som dikterar tempot i den här matchen. Oavsett Vitinha, oavsett Bruno Fernandes, oavsett João Neves och alla dem. Och det är klart att det är inte ingenting. Och nu har väl Khaled då brutit med James. Och det gör ju naturligtvis att jag hoppas på ett bra jävla klubbval härnäst. Det är ju svårt att blunda för att det finns en italiensk lucka. Så ja, ska du inte bara gå till
Cremonese?
Varför inte? De åkte väl i och för sig ur. Jag tycker att han ska gå till ja, men jag vill att han ska spela på San Siro. Jag tror aldrig han har spelat på San Siro. Jag tror inte ens han har gjort det i Champions League. Så jag känner att han måste spela på San Siro. Så vad fan, Fiorentina, kan han inte stå där och fördela lite boll?
Vi står en signal och fixar.
Ja, du, vår bekant i transferbranschen får dra i några trådar. Vet du vad? Om vi har disciplin och slutar inom 2 minuter så håller vi oss under timmen. Det finns det poddfolk som uppskattar.
Det finns väl ingen som har anklagat oss för att inte ha disciplin, så att jag tycker att vi kör på det. James till Florens och vi i säng och så. Är det så att vi ses imorgon eller?
Nej, jag ska ut på äventyr. Men vi ses snart. Det är ju James till Florens och Bank bort från Frisco. Det är ju 2 jämförbara händelser. 2 liksom förändringar som ni båda kommer att vara väldigt bra av. Så vi kommer ses innan du anar, men inte imorgon.
Så kanske vi hinner med att gå till Yankee Stadium.
Ja, jag vet inte fan om det är det jag prioriterar näst. Det är faktiskt tveksamt.
Vi får se om du tänker om till imorgon. Vi hörs då. Så gott.
Tack detsamma. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.